Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Riktigt Viktigt. Idag sitter jag här med en person som jag känner väldigt väl. En person som jag har delat mitt liv med och har ganska bra insikter i sorger och trauman. Och idag så tänkte jag att vi skulle dela det på en djupare nivå än vi faktiskt har gjort innan. Och det är min exfru, Madeleine Wall. Det är lite konstigt att Beiner är borta nu.
Mm.
Men Madde är 37 år gammal och upplevde sin första sorg vid 4 och sin senaste sorg vid 36.
Mm. Hej.
Välkommen.
Tack.
Hur känns det?
Att leva eller att sitta här?
Nej, men att sitta här i det, liksom det formatet som vi gör nu.
Nej, men bra. Mm. Eller ja, inte dåligt i alla fall.
Nej.
Men jag vet inte vad som ska komma. Eller?
Nej, jag tänkte på att vi ska prata liksom om sorger och metoder, hur man gör och vad som har påverkat en i livet liksom. Till personlig utveckling. För det oftast är ju sorg och trauma som får en att ta steg till personlig utveckling.
Mm.
Och du om någon har ju verkligen baserat ditt liv på att utvecklas personligen år ut och år in.
Vad menar du med det?
Att du aldrig kan vara still, du kan aldrig vara nöjd med liksom den utvecklingen du har gjort, utan du ska hela tiden lära dig nytt, du ska hela tiden bli bättre, du ska hela tiden utvecklas.
Mm.
Och det är en jättefin egenskap.
Mm.
Men det kan också bero på någonting.
Mm. Ja, det kan ju också vara lite av en förbannelse.
Exakt. Mm. Men jag vet ju att du sedan barn har känt ett utanförskap.
Mm.
Feel free liksom att bara så här, tänk att vi sitter här och bara liksom pratar, du och jag.
Ja, nej, det är inte. Det känns inte konstigt så. Jag bara tänker hur jag ska sätta ord på det.
Mm.
Jag har inte pratat om det för att prata om det. Liksom. Men det handlar om, jag vet inte hur mycket som handlar om alltså bara sån som jag är också. Mm. Att jag liksom är, jag vet inte om man kan födas med en viss personlighet eller om man skapar den längs vägen. Men det kanske kan vara lite både och. Men det är liksom, det första är ju att mina föräldrar skildes och det var inte traumatiskt i sig. Men däremot så skaffade de nya familjer.
Kommer du ihåg deras skilsmässa?
Ja, men jag kan komma ihåg lite bråk.
Mm.
Men inte liksom, och inte, liksom inte traumatiskt, men bara små flashar liksom. Men och det som hände sen efter det var då att de skaffade nya och bildade nya familjer. Men där jag är deras enda barn och jag var den som bodde varannan vecka fram och tillbaka. Och de har inte, absolut inte medvetet liksom satt mig i något utanförskap. Utan det är nog alltså, ja, men känslan av att inte bo liksom på riktigt hos någon, fastän jag gjorde ju det, men det blev som att det blev alltså två halvor blev inte en liksom. Mm. Och sen så är jag lite annorlunda, som de är väldigt tajta med varandra, alltså både syskonen med varandra, och mina syskon är mycket bättre på att liksom prata känslor. De är väldigt mer inbjudande och varma, medan jag aldrig har snackat känslor och varit väldigt sluten. Och det gör ju också att jag inte kommer närmare folk, eftersom jag själv skapar ett avstånd. Och jag vet inte om det liksom kommer från något eller om det Eller om jag har skapat det själv, jag vet inte. Men det är ju det som jag alltid har känt. Och att jag liksom kommer ihåg att jag vid tidig ålder liksom säger, okej, men jag kommer att förklara mig själv. Liksom. Och inte att någon har satt mig där, men det är bara vad så är det. Och jag kommer se till att göra det. Och sen har jag nog aktivt, alltså när jag blev vuxen, sett till att alltid fixa det. För att om jag inte är beroende av någon så behöver jag inte heller vara liksom rädd för att inte klara mig eller för att bli besviken eller ja.
Ja, alltså jag har ju levt med dig så jag vet att den här egenskapen är ganska stark hos dig. Att du minsann kan själv och att du minsann liksom ska göra själv också. Att be om hjälp är inte din starka sida. Skulle du säga att det har varit till en för- eller nackdel?
Alltså både och. Det är ju bra att kunna klara sig själv. Liksom. Mm. Men det är ju på min egen bekostnad. Liksom. Jag kör ju mig själv i botten många gånger. Eller många sammanhang där jag kanske inte hade behövt det om jag bara hade bett om hjälp. Liksom.
Mm.
Och det, jag skapar ju någon form av ensamhetskänsla själv också genom att alltid ta allting på mig själv. Ja.
Jag känner ju din familj.
Mm.
Och min uppfattning är ju att mammas sida och pappas sida är svintajta. Fast mammas sida är tajt med mammas sida och pappas sida är tajt med pappas sida. Syskonmässigt så känns det ju som att pappas barn har en jättetajt relation. Och så mammas barn har också en jättetajt relation.
Mm.
Och så har du varit däremellan. Visst, ni har jättefina relationer, men det har aldrig varit så tajt.
Nej, och det beror ju liksom delvis på att jag liksom alltid har varit i utkanten själv. Men också rent alltså, när jag blev äldre, så rent geografiskt så flyttade jag ju och har bott liksom i andra städer och i andra länder. Så det har ju varit liksom, har ju blivit en naturlig och liksom logisk förklaring till det också. Men sen är jag ju inte liksom, sen är jag ju inte bra på det heller.
Nej, men jag skulle precis säga det. Alltså, anledningen till att någon, om man kan bortse från dem, är tajta, det är ju att man alltid använder sig av varandra.
Mm.
Och du gör ju inte det. Du använder inte av folk. Liksom. Så då blir det ju också en distans i en relation. Liksom. Mm. För att du har svårt att liksom, sträcka ut din hand.
Mm.
Däremot om man ber dig om hjälp så finns du ju där alltid. Och är supertrygg i det. Liksom. Men du har svårt att ta emot dig själv.
Mm.
Du besitter ju... min hobbyanalys av det här är att du... liksom har utvecklat en envishet, en tjurskallighet som ligger dig i fatet. Liksom. Du kan träna med trasiga, alltså muskler som är avslitna i 2 år.
Mm.
Liksom. Mm. Det är inte något positivt.
Jag vet. Jag har fortfarande ont varje dag, så jag vet.
Nej, men så här, och det har ju du i ganska många situationer där du kan koppla på den här tjurskalligheten. Mm. Liksom. Och jag tror att den också kan bidra till en känsla av utanförskap.
Mm.
Just för att du, det här, jag ska göra det här själv. Liksom. Mm. Och kanske inte att du alltid visar hur du mår eller vad du tycker och tänker. Och istället då blir arg efter en period. Jag försöker inte provocera, jag bara försöker analysera. och det blir ju en svårare situation för alla inblandade. Mm. För jag är ju helt övertygad om att folk i din familj verkligen är måna om dig.
Mm.
Och det här handlar ju inte om att de har gjort någonting mot dig, utan det handlar ju om din känsla som du äger.
Mm.
Liksom. Och det är väl viktigt att säga så ingen... Liksom,
ja, men precis. Det är ju ingenting som jag vill lägga på dem på något sätt. Liksom. Mm. Och de har ju också, alltså speciellt de senaste åren, verkligen så här aktivt försökt. Men sen har jag pratade faktiskt med min psykolog om det här senast igår, att jag har också alltså en känsla av att, alltså jag tycker inte om att sitta still och vara hemma, och det kan ju ha att göra med att jag har ADHD liksom, men det visste jag inte när jag var liten, och jag har aldrig heller liksom använt det som en liksom anledning eller förklaring till något, men det skulle ju kunna vara det. Och det gör att jag tycker ju inte om att bara vara hemma.
Mm.
Så att när jag då kommer hem så är det liksom inte, då vill jag göra något. Och det gör ju också att jag så här, inte sitter en hel dag och bara hänger och liksom är, utan då vill jag sticka iväg och spralla av mig på något sätt. Liksom. Mm. Och så var jag ju också när jag var liten, men då hade jag ju hästar, så då var jag ju i stallet hela dagarna. Och sen flyttade jag hemifrån tidigt. Alltså, så att det, jag tror att det finns liksom många olika anledningar, men som tillsammans bara gör liksom känslan av rotlöshet och liksom lite utanförskap starkare. Mm. Även om, och att, jag tror inte att det är liksom en specifik grej eller så.
Nej. Jag lider ju också av utanförskapsproblematiken, inte alls familjemässigt, utan mer vänskapsmässigt. Liksom. Mm. Och det är ju så här, det här leder ju till mig som barn.
Mm.
Jag ville bli sedd, ingen såg mig. Och liksom, sen har jag applicerat det på mina vänner för att det är viktigt. För alltså, jag hade ju mina vänner som min närmsta familj under hela min uppväxt. Liksom. Och nu sitter man här snart 40 år och liksom, vad är vänner?
Mm.
Alla, de har ju sitt. De har sina familjer, de har sina barn. Alltså, de har ju sitt liksom.
Mm.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Ja, men jag tror att jag tror att vi har olika varianter av
100%.
Det. 100%. Alltså, jag mår ju också bra av att vara. Jag tycker ju om att vara själv. Och jag har ju min trygghet liksom i mig själv. Jag har inte den i någon, hos någon annan. Liksom, och har aldrig haft. Så det är ju både bra och dåligt, såklart. Men jag blir ju aldrig orolig för att vara ensam. Plus att jag sätter ju mig ofta där själv först. Så att jag hinner ju aldrig känna att jag är exkluderad, för att jag har redan liksom
gjort det själv.
Ja, liksom. Jag har redan satt mig där och sen tittar jag in då liksom, om jag vill liksom, eller vågar eller vad det kan vara. Men jag tror också att det hänger ihop med sårbarhet. Att alltså, det är inte bara så här att jag inte vill eller kan, utan jag har ju också att liksom prata känslor, utan jag har ju också väldigt svårt för att visa sårbarhet.
Det är så himla läskigt att vara sårbar.
Mm.
Det är någonting som jag verkligen har liksom känt sista halvåret, liksom vår skilsmässa egentligen. Mm. Hur sårbar man faktiskt är, och vad det är liksom, när du är ett öppet sår, hur jävla liksom känslig man är.
Mm.
Det är ju, alltså jag förstår att folk är livrädda för det liksom.
Mm.
Jag hängav mig ju till det och var i det så mycket jag bara kunde liksom. Mm. Men det är ju att vara sårbar, det är ju det läskigaste som finns.
Mm. Ja, jag är inte, tycker inte att det är läskigt att liksom så här visa att jag mår dåligt, eller att så här, det behöver inte vara. För min del så behöver det liksom inte se lyckligt ut. Utan det, för mig så har sårbarheten handlat om att jag inte liksom vill visa personer att de har sårat mig.
Mm. Stolthet alltså?
Nej, utan det handlar om att när jag var yngre så så fick jag ganska mycket skit för att, eller inte skit, men man försöker, det är väldigt lätt att försöka trycka till någon som är bra på något. Och jag har liksom alltid fått höra, du ska inte tro att du är något, eller
Är det baserat på prestationer då, tänker du?
Mm. Eller att liksom se bra ut.
Mm.
Och kombinationen av att liksom vara bra på något och se bra ut är ju... Då får man... Då letar folk efter saker som är dåliga.
Mm.
Och då... Så här, är man snygg så är man korkad, det är den klassiska. Men den har inte liksom bitit på mig. Och det är så här, okej, men då är du en dålig person. Liksom. Eller du ska inte... Ja, men det, har liksom, det kändes som att det alltid letades efter någonting att ha på mig. Liksom.
Mm.
Hur
gammal var du här? Alltså, när är det,
alltså,
här
det är från att jag var jätteliten i stallet och var... duktig, liksom tävlade mot de som var äldre. Då kunde de liksom så här spola ner mig med vattenslangen när vi skulle tvätta hästarna inför tävling, liksom, eller i skolan om man var, vi har ju alltid tyckt om att hänga med killarna, liksom, och vara poppis där och bra på sport. Alltså det är så här, det måste finnas liksom dåliga saker. Man kan inte både vara smart och snygg och bra på grejer. Det är liksom det, då ska man plockas ner liksom.
Av tjejer, eller?
Ja.
Mm.
Och det är ju förmodligen därför också som jag har trivts så bra med killar, för att jag har liksom inte behövt be om ursäkt för om jag har varit bra på något liksom.
För det är min uppfattning är att om en kvinna är väldigt bra på någonting, så blir killar väldigt imponerade.
Mm. Ja, alltså det kan de ju bli. Men det som jag har tyckt har varit skönt är att jag liksom bara inte har fått skit för det.
Mm.
Och jag vill inte... Jag har ju extremt svårt för att ta emot komplimanger också, så att jag vill ju inte bli hyllad på något sätt. Liksom. Utan jag vill bara kunna få göra... det som jag vill göra utan att liksom... Syra? Icke? Kom här.
Du vill bara kunna göra...
Nej, men få göra de grejerna som jag tycker är roligt. Och om jag blir bra på det, inte behöva liksom förminska det.
Nöjer du dig när du är bra på något? Eller vill du bli bäst?
Ja, jag vill ju gärna bli bäst, men det kan också bero på flera anledningar, eftersom jag lärde mig tidigt att man ska passa sig för att vara bra på någonting och definitivt passa sig för att liksom säga eller tycka det. Så har jag ju snarare liksom då liksom förminskat. Jag har alltid velat leverera rent prestationsmässigt, men aldrig liksom pratat om det.
Mm.
Men då har det som att så här, prestationer har liksom varit ett bevis på då att... Alltså, jag behöver inte säga någonting om det. Alltså, man kan inte säga att jag är dålig för att resultaten säger ju att jag är bra. Och jag behöver inte, alltså, jag behöver inte prata om det då. Det bara finns där.
Liksom. Alltså, resultaten talar för sig själv.
Mm.
Vad tycker du att du är bra på? Nu.
Alltså, egentligen om jag då ska börja liksom aktivt använda det som jag tränar på, så är jag ju bra på ganska många grejer. Men jag har ju inget, alltså, jag har ju alltid velat ha så här någonting jag liksom tävlar i specifikt för att så här, jag är bäst i Sverige eller Europa eller världen. Liksom. Det är inte riktigt lika viktigt längre, även om man kan tro det om jag spelar match. Liksom, eller så. Men,
Men tror du att det här som jag har pratat om nu liksom föranleder din vinnarskalle? Du har ju en vinnarskalle som är mer eller mindre oskön, om man ska vara liksom riktigt krass.
Mm.
du kan ju slå sönder paddelrack, du kan bryta av minigolfklubbor, du kan skrika liksom könsord och slänga grejer omkring dig.
Mm.
Paintballgevär har du skickat rakt åt helvete. Alltså så här, du blir ju verkligen arg.
Mm.
Och det är ju, jag fattar att det är en drivkraft som gör dig till världsbäst på grejer.
Mm.
Men tror du att det är alltså det är spunnet ifrån de här situationerna som liten? Så här, okej, om jag ändå inte får vara lite bra, då ska jag bli bäst.
Mm. Nej, det tror jag inte. Alltså, så här, temperamentet och det vet jag liksom inte. Jag tror inte att det...
Fast temperament, alltså just i tävlingssammanhang så är det ju, du har inte temperament när du vinner, det är när du förlorar som du...
Mm.
Så det har ju med vinnarskall att göra, tänker jag.
Alltså jag vet inte, men jag tror att det jag är liksom i en fas med min psykolog nu där vi går liksom igenom det här, och det är ganska många pusselbitar som börjar falla på plats för mig. Men det som hände med att så här, folk hela tiden sa att jag var dålig eller att jag inte skulle tro att jag var bra, det som sades för liksom 20-30 år sedan, det blev liksom sant för mig då, och sen har jag tagit med mig det som min sanning genom hela livet. Så jag har ju matat mig själv med de orden. Så att jag har ju varit extremt jag är extremt hård mot mig själv liksom.
Mm.
Och det är ju det som händer, att jag liksom blir arg för att jag tycker att jag är en sopa liksom. Och det är liksom det som jag har haft så nära till hela tiden. Så att där har man ju lyckats, för att jag har ju verkligen inte trott att jag är något. För det så som jag har snackat till mig själv har ju varit allt annat liksom. Sen kan jag ju fått liksom självförtroende genom åren i att jag har klarat av väldigt mycket och vunnit saker så att jag vet att jag kan, alltså rent fysiskt, göra mycket liksom, och mentalt också. Men jag har ju aldrig gått runt med en känsla där jag känner att jag är bra.
Där känner du överlägsen liksom?
Nej, men inte ens bra liksom.
Nej, och det var därför jag frågade så här, vad är du bra på? För att om vi frågar någon annan, kan ta någon i din familj, kan ta någon av dina vänner, du kan ta en helt random följare till dig.
Mm.
Så skulle de kunna lista ganska många grejer.
Mm. Ja, men och helt plötsligt tänkte jag säga, men det kanske har växt fram successivt, så är det liksom inte... Jag kan inte säga att det inte är viktigt. Men för mig är det viktigt att vara liksom, vara en bra människa. Liksom. Att vara lojal. Att stå upp för det jag står för. Och vara en bra vän. Liksom.
Mm.
Och det handlar ju om liksom min inre krets. Då. Det är inte som att jag kan tillfredsställa alla. Liksom, och vara så som alla tycker att jag ska vara. Speciellt inte när det finns... Alltså folk som alltid kommer att hitta något. Men bara liksom gentemot de som jag bryr mig om och det jag bryr mig om. Det är ju liksom viktigt för mig nu. Att vara liksom så här reflekterande. Och att se... i motgångar eller liksom smärtsamma faser. Att se det som så här... Det här är en utvecklingsfas. Liksom inte snarare än en livskris. Men ofta så liksom där,
det är väl samma sak, tänker jag. En livskris blir ju i många fall en utvecklingsfas.
Ja, om man väljer att se det så. Och det kan ju fortfarande vara skitjobbigt och göra jätteont. Men jag tror att jag ändå många gånger i det har förstått att så här, det kommer någonting ur det här som är bra. Om man ändå kan ha liksom, i smärta och längst nere på botten, om man ändå kan ha liksom, det i bakhuvudet, så är det lättare att ta sig igenom. Men om man inte liksom, tänker på det utan mer fastnar i att, så här, menar, att det är synd om en själv, eller att det är liksom, ja fan, nu ska jag gå igenom någon, liksom, nu händer det en massa skit för mig igen. Eller, så här, då är det nog svårare att liksom, få det få ut det positiva ur det, eller i alla fall att det tar mycket längre tid liksom.
Mm. Ja, för mig har det tagit extremt lång tid. Jag är ju 39 och liksom har senaste året verkligen börjat reflektera över vem jag är och vad jag vill och hur jag prioriterat och vad jag ska ha och liksom vad som är viktigt och sådär. Och det är ju med en sorg att inse att så här, ska det ta 39 år? Ska det behöva ta så lång tid? Och jag är inte, så här, jag är inte någonstans i närheten av färdig. Ska det ta så lång tid att komma till den punkten för att påbörja sin utveckling? Men jag har ändå gått till psykolog sedan jag var 16, till och från. Jag har ändå varit liksom i den sfären där man ska utvecklas.
Ja, fast du har inte varit där fullt mentalt, inte under våra år i alla fall. Du har gjort några försök, men det har inte varit liksom långa perioder. Och plus att jag har inte uppfattat dig som att du liksom verkligen har varit beredd att göra jobbet. Att liksom lyssna på de sakerna som faktiskt är skitjobbigt att höra.
Det är nog inte nu heller. Alltså jag hade KBT igår senast. Och jag sa till henne, det här hjälper inte mig. Liksom. Det som har liksom förändrat mig den sista tiden, det är mina egna insikter.
Mm.
Liksom. Och sen är jag ju smart nog att fatta att KBT hjälper, för att det hjälper många.
Mm.
Men jag känner inte, jag tror inte på det. Liksom. Och det sa jag till henne. Så jag, vi gör den här grejen, men jag tror inte på det.
Nej, men det är,
och så har jag känt alltid.
Ja, men din hjärna sätter ju lite krokben för dig själv, för att du är ju väldigt intelligent liksom. Men det är ju också, det är bra med de insikterna som du har kommit till själv, för att det är svårt att liksom pracka på dig något. Men det är ju också dina egna tankar som har skapat mycket liksom problem som kanske inte hade behövt vara problem. Jag menar inte att bagatellisera eller att det inte har
funnits
tuffa grejer. Men
jag ställer till det mycket för mig själv i huvudet. Liksom.
Du kan ju liksom skapa situationer som blir väldigt jobbiga i ditt huvud från liksom inte mycket.
Och jag är också väldigt långt fram. Det är en ny insikt som jag har.
Mm.
Jag är alltid längre fram. Mm. Jag är inte här och nu.
Nej.
Liksom. Nu sitter jag och tänker på så här, aha, shit, nu ska jag ska spela in med Tobbe imorgon.
Mm.
Så, alltså förstår du, jag är framåt och så här, gör en riskanalys framåt. Och du vet ju hur det är att resa med mig.
Mm.
Liksom, jag är ju långt fram. Nu ska jag resa utomlands här om ett par veckor. Jag är redo. Du sa ju det, du bara skulle börja packa redan.
Mm.
Alltså jag är hela tiden så långt fram. Jag är väldigt sällan i nuet och stannar upp här.
Mm.
Och liksom bara försöker infinna mig i så här, okej, men det här är nu. Varför känner jag så här nu? Vad är grejen här och nu? Liksom. Istället försöker jag bearbeta problem som inte har kommit.
Mm. Men jag har tänkt på dig många gånger i det som jag själv liksom går igenom nu med psykolog och med min egna utveckling. Att du lever ju också kvar i mönster från liksom långt tillbaka. Men som, alltså mina strategier har ju funkat och räddat mig då. För annars hade jag inte fortsatt med dem. Liksom.
Mm.
Och likadant har det varit för dig. Alltså om du analyserar alla eventuella risker och har liksom parerat dem redan, då finns det ju knappt någon risk kvar för dem att hända. Och så har du ju liksom safeat upp för dig själv i en otrygghet. Men du är ju inte där nu.
Nej, exakt.
Du behöver ju inte leva så nu, för nu sätter du ju bara liksom krokben för dig.
Exakt, och det är väl det vi kommer fram till, att så här, även om jag mår bra här och nu, så bearbetar jag problem som kanske kommer.
Mm. Och det jag tycker är så synd, för det tar bort så mycket glädje från dig.
Ja, det tar bort glädje från mig. Men jag är medveten om det nu.
Mm. Ja, och det är ju jättebra. För det är ju då man kan liksom börja att förändra det. Liksom.
Ja. Nu ska inte det handla om mig, men jävlar vad jag har gjort många förändringar i mig själv sista halvåret.
Mm.
Och det är så här, det är en never ending story.
Mm.
Liksom.
Ja, det är ju inte så att man blir liksom klar med sig själv. Någonsin.
Nej.
Men man kan ju bli klar med liksom gamla dåliga beteenden.
Ja, alltså jag har ju fått svara på så här, varför vill jag gå i KBT?
Mm.
Och mitt enda svar är att jag vill vara positiv.
Mm.
Det är det enda jag vill. Jag vill kunna vara positiv i situationer.
Mm.
För jag är alltid negativ. Det spelar ingen roll om vi ska äta mat. Alltså jag är alltid, om det inte är någonting jag är supertrygg med. Det är därför jag alltid går till samma restaurang och så vidare. Mm. Är jag supertrygg, då kan jag se fram emot det. Mm. Men när jag är inte trygg, då är det bara katastrof hela vägen. Liksom. Mm. Men det är liksom mitt projekt nu som jag jobbar med. Jag vill fråga dig, vad är din största sorg i livet?
Alltså det som det har varit i alla fall är ju när jag fick hjärnskadebeskedet. Att jag inte fick tävla mer.
Jag var ju en del av ditt liv på den tiden när det här kom. Så jag har ju varit med i den processen. Liksom. Mm. Led oss igenom din version av det här.
Mm. Ja, var börjar jag då?
Nej, men vi kan väl börja med att du är tjurskallig, envis.
Mm.
Vad heter det? Idogd. Du är hängiven. Liksom. Mm. Och du under flera års tid hade väldigt ont i ditt ben.
Mm. Har.
Ja, jo, har. Men jag tycker inte synd om dig längre.
Nej,
för det.
Det är ingenting jag...
Nej, men så här,
förvänta mig eller tycker att folk ska göra heller.
Nej, och det här är ju ur mitt perspektiv. Mm. Att så här, du hade ont så länge och jag var på dig. Du, gå och kolla upp det här. Du med, men det gör ont. Liksom. Det är lugnt, jag har alltid ont. Liksom. Mm. Och sen efter 2 år, eller liksom någon så här sinnessjukt lång tid, så kollade du upp det. Och då visade det sig att du hade en partiell ruptur, heter det så? Fraktur, avslitning.
Mm.
Halva lårmuskeln, innerlårmuskeln var muskelfibrerna var av. Mm. Trasig av. Mm. Och det här har du gått och tränat med. Du har sprungit din jävla mil hela tiden. Du har gjort allt det här. Liksom. Mm. Och det föranledde ju då till att så här, men du kan inte thai-boxas. Du kan inte sparka ordentligt.
Nej.
Liksom. Så det är väl där någonstans jag är i att det här börjar. För det är inte säkert att vi hade hittat hjärnskadorna om du inte började med boxningen.
Nej, men det jag tror att man behöver ta in i den här bilden är liksom är också elitidrott och vad som krävs för att tävla på elitnivå.
Mm.
Har man inte den här egenskapen så kan man inte göra det. Man måste fortsätta när man är sliten och när det gör ont. Alltså kanske inte till det extrema som jag gjorde, men en viss del av det måste finnas.
100%.
För att det är liksom inte, det är inte hälsa, utan det
är därför det inte finns så många världsmästare.
Nej, men precis. Och det finns inte så många som har tävlat på elitnivå i många år utan att ha liksom betala något för det.
Mm.
Det sliter liksom mer eller mindre. Och att man också, alltså främst inom fighting, måste kunna pressa sig liksom förbi gränser. Sen finns det liksom, pressar man sig lite så utvecklas man, och pressar man sig för långt så går det ut skogen. Liksom.
Jag vill bara snabbt slänga in när jag säger att jag inte tycker synd om dig på grund av det. Det är för att du fortfarande sparkar med det benet.
Mm.
Mm, jo då.
Mm.
Ja. Liksom. Och det får ju stå för dig, men du är ju så, nu tävlar du ju inte ens med sparkar, men ändå så tycker du att det är så kul så att du kan stå liksom och sparka upp den här skadan.
Ja och nej. Alltså jag gör det ibland. Jag har också haft flera år där jag inte har gjort det alls, men i liksom rehabplanen så jag blir inte heller bättre av att bara vila. Utan jag behöver liksom röra på mig och jag behöver få... Jag vill ju bygga upp... Det är inte trasigt nu, liksom. Utan nu är det ärrvävnad och massa obalanser som jag har skapat i en lång kedja eftersom jag har haft ont så länge. Så att jag liksom får rent, alltså från fysioterapeut håll, men lite, liksom. Mm. Och hela tiden känna efter så här, okej, men gör det... Det är ont efter igår, okej, men då kanske jag inte ska göra det så mycket. Mm. Men jag ska ju ändå träna. Liksom. Men sen kör jag ju inte... Jag har ju knappt kört någon thai-boxning alls. Jag har ju nästan bara kört boxning. Liksom.
Mm.
Men det kan ju göra ont om jag har alltså, kört mycket bil. Liksom. Så att det är...
Ja, det är en permanent skada. Liksom. Mm. Men vi hoppar tillbaka till att du tog ett beslut att sluta med thai-boxningen.
Nej, jag tog inte det beslutet. Jo, det gjorde jag. Det beslutet tog jag. Ja. Mm. Och det gjorde jag ju för att jag kollapsade först och främst.
Ja, och det är också den här... Vi ska komma in på det. Men du har ju tävlat så pass mycket.
Mm.
I ett snitt så har du gått 7 matcher per år, om man ska dra hur många matcher du har gått på 11 år.
Mm.
7 matcher per år är ju väldigt mycket, oavsett vad du tävlar i. Så länge det inte är dart, liksom.
Ja, eller så länge det inte är liksom, amatörboxning, för då kan man ju gå flera matcher. Alltså, men om man tävlar på proffsnivå... Så är det mycket.
Och det innebär också att du ska hålla en matchvikt 7 månader per år. Eller sju liksom. Ja, det blir ju 7 månader. Alltså du måste ju hela tiden vara i en matchbantningsfas.
Ja, för ofta liksom. Får man ju börja liksom tidigare än en månad.
Ja.
Innan.
Men det var här precis i början när vi hade träffats. Och du skulle tävla i SM.
VM,
precis. Och jag kommer ihåg att du sa till mig så här, men min viktminskning svarar inte.
Nej. Längre.
Så de sista 7 dagarna så ska jag bara dricka vatten.
Mm.
Sist, de här 7 dagarna ska du bara dricka vatten. Och jag visste inte så mycket då om matchbantning. Jag tänkte så här, det där låter ju helt jävla absurt. Liksom. Mm. Men eftersom att du är alltså elit... tränar på elitnivå, alltså internationellt.
Mm.
Så då är det väl så. Liksom. Mm. Men det resulterade i att du svimmade.
Mm.
Och, alltså på hallgolvet i den lägenheten där vi höll till då.
Mm. Ja, och inte bara liksom svimmade, utan så här, jag orkar liksom inte resa mig upp mer alls nu. liksom. Och jag tror att det var ju, alltså alla bantningarna är ju det som har förstört mig mest egentligen. Och kroppen, det som just den viktkapningen gick ju bra i början, men sen slutade ju kroppen svara med åren. Och då var det därför jag fick göra det mer och mer extremt. Liksom. Och det är ju ingen riktigt som fattade. Alltså tyvärr så har ju inte kampsporten, eftersom det inte har funnits några pengar i det, så har det ju inte heller funnits liksom... Man sköter det själv och ingen vet riktigt om det är liksom skadligt eller inte. Det viktigaste är att man liksom väger in på den vikten som man ska tävla i. Och sen har det också funnits en mentalitet i att så här, man gnäller inte om att det gör ont eller att det är jobbigt, utan snarare så ska det vara riktigt liksom vidrigt. Mm. Det ska göra ont och liksom ju värre desto bättre nästan. Och jag kan inte förstå det nu när jag ser bilder, men det är så här, wow, du är så rippad liksom, och fick som en bekräftelse inför liksom varje invägning i att hur liksom, hur bra jag var.
Vad skulle du säga är konsekvenserna av det här?
Ätstörningar. Alltså rent psykiskt.
Kroppsideal?
Ja. Och det är ju inte ens liksom något vanligt ideal, utan det är ju liksom baserat på invägningskroppen. Liksom. Och,
för det blev ju din normal kropp för dig själv.
Mm.
Så här, ja, för det är så här då, man ska se ut. Liksom.
Ja, men, ja, för det är ju då som så här, det är då jag, vid alla de tillfällena som jag också har varit på min peak, för det är ju alltid i samband med tävling, så det är ju förknippat med liksom att så här, wow, vad bra du är. Och sen att jag vann. Liksom.
Mm.
Men sen blir det ju... Alltså både rent... De fysiska konsekvenserna har ju också varit ganska tråkiga. Liksom med att så här, mag och tarm... Alltså jag blir ju intolerant mot allt. Och kunde ju inte äta utan att ligga ner för att jag fick så ont i magen. Och alltså det har ju tagit... väldigt lång tid att återhämta mig från det. Och jag är inte helt återhämtad än heller. Nu är det faktiskt, tycker lite synd om dig tänkte jag säga, men att så här, nu är jag ju liksom frisk i huvudet tänkte jag säga, men nu kan jag liksom leva normalt i alla fall. Och det är jävligt skönt, men det är så här, det är 6 år som jag kan gå liksom käka vad jag vill, när jag vill och inte vara liksom besatt av att så här, är det fel? Alltså när jag tävlade var så här, banan, det kan man inte äta.
Nej.
Alltså det var liksom på en nivå så att det...
Jag märkte ju med åren hur onormalt det var. Från början var det normalt, för att jag hade ju ingenting att jämföra med. Utan det var ju så här, ja, men det är så det är när man är
elitmänniska
liksom. Men till slut så blev det ju... Alltså jag kommer ihåg vid ett tillfälle där jag hade en... Kan det ha varit en 3 kilos hink? Nej, 1 kilos hink. 3 kilo kan det inte ha varit.
Jag vet inte vad de är, men liksom...
En stor jävla hink med jordnötssmör som jag inte hade öppnat. Och sen när jag kom hem från jobbet så var den slut. Och för mig var ju det typ ett så här, haha vad roligt, du åt hela.
Mm.
Liksom, och det är ju först liksom, med åren när jag har förstått ätstörningar och liksom, vad det faktiskt är.
Mm.
Men att klämma i sig 1 kilo, eller om det var 3, jordnötssmör, det är ju... väldigt onormalt.
Ja, och det är ju både psykiskt men också liksom så här, de gångerna när jag hade legat på svält så länge så att det är ju också rent fysiologiskt att kroppen bara säger fast du måste överleva liksom in med grejer nu liksom. Och det tyvärr så är det ju liksom det som också hängde kvar. Det är som att så här, jag vet inte om det här är sista gången jag får äta. Jag äter allt. Liksom. Eller så här, det här har jag längtat efter i flera månader, flera år. Om jag liksom ger mig en bit så vill jag ha liksom 14 kilo. För att det är så mycket jag har missat. Liksom. Mm. Så att det slår ju över liksom åt alla håll. Först då liksom att man tror att 5% kroppsfett är liksom det ultimata. Och att... det samtidigt blir att så här, okej, men jag måste liksom, jag kan inte sluta äta nu för att jag vill äta så mycket och har velat det i så många år så att nu finns det inget stopp. Alltså det fanns ju, jag hade ju verkligen liksom, visste inte vad som var hunger eller mättnad. Jag har ju i hur många år som helst sagt till dig typ så här, är det här en normal mängd, borde jag vara mätt nu liksom, för att de signalerna eller det hade jag förstört liksom.
Du har ju inte pratat om det här så mycket.
Eller i alla fall hur det var då. Men kanske inte hur mycket liksom, det har förstört efteråt.
Nej.
Och vilken så här, förbannelse det är när man har börjat mixtra med maten. Och det liksom tar upp hela ens liv liksom. Mm.
Jag kan känna att jag har fått slängar av ätstördhet efter att ha varit med dig och själv har börjat med kostscheman. När jag själv börjar med kostscheman och börjar känna att så här, okej, men jag kan inte äta det här för det är inte på mitt schema. Eller äter jag det här så blir det ett kaloriöverskott eller whatever.
Mm.
Och då har jag kunnat relatera till dig på ett annat sätt. Liksom. Och då kunde jag återspegla massa situationer. Och jag är så här, där och då var jag så här, jag kan inte hålla på med kostschema.
Nej.
För jag blir knäpp. Är verkligen knäpp i huvudet. Och då har jag liksom aldrig gjort det på elitnivå. Eller det har aldrig varit så viktigt för mig. Alltså rent prestationsmässigt.
Mm.
Men det har ändå blivit så viktigt för mig att sköta det här schemat. Och liksom, det är inte alls en metod som är bra för mig.
Nej, men det är ju någonting som så, här, så fort man inte får äta något så blir man ju helt psykotisk på exakt det som man inte får. Liksom.
Mm.
Men det är därför jag har varit så jävla noggrann med att så här, när jag har varit så här, instruerat själv eller varit tränare och speciellt liksom, tjejer, nu är det ju superutbrett bland killar också, men det har varit mycket mer tjejer i alla fall vad jag vet, att liksom aldrig på något sätt pusha det, att de ska gå liksom i en viktklass lägre, eller att, så här, att för att har man väl hamnat i det träsket, det är svårt att komma ur, och ja, att liksom aldrig lägga kommentarer om att någon är fet eller liksom så här, det är jag supernoggrann med, för jag vet vad det kan göra. Och det var, jag tror att det var lite så, alltså nu liksom drog, spann det ju igång och tog, fick enorma proportioner när jag liksom började tävla, för det var också väldigt lätt att gömma sig bakom liksom matchvikt. Men jag fick ju höra, alltså som när jag var yngre, så här, att jag var tjock, alltså jag var otroligt smal. Mm. Absolut, absolut inte ens i närheten av att vara tjock. Men det sa man också som en grej liksom för att trycka ner. Och det blev ju också sanning som följde med. Liksom.
Ja, och sen är det ju... jag upplever det som att människor som tränar...
Mm.
Liksom som mig på hobbynivå eller som dig på elitnivå. Men att vi bryr oss mycket mer.
Mm.
Jag, alltså både du och jag har ju varit i situationer där det är så här, men det finns inte en chans att jag går till stranden nu.
Mm.
För att man har en känsla inför sin kropp som absolut inte är sann.
Mm.
Liksom. Och det är ju också en grej som, jag vet inte om det är en konsekvens av ätstörningar eller om det blir någon form av liksom skev träningsbild. Men så här, jag har ju aldrig varit nöjd med min kropp. Jag är ju, just nu är jag i mitt livs största form.
Mm.
Kanske inte mitt bästa form, men jag är liksom, jag sliter hund nu på gymmet. Men är fortfarande inte på något sätt nöjd. Men jag vet att om ett år, när jag kollar tillbaka på bilder härifrån, så kommer jag vara så här, shit, att jag inte bara stannade upp där och var nöjd. Mm. Liksom.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Det är för att om folk utifrån tittar på, vi kan använda dig som exempel, så det finns ju ingen som tycker att du är otränad eller inte har en bra kropp.
Nej.
Men du kan ändå uppleva det väldigt starkt.
Mm. Ja, men det är ju det som är, alltså, sjukdomen, om man, speciellt om man ser bakåt, att så här, man ser ju liksom, jag kan inte förstå det. Och hade det inte varit så att jag har liksom bildbevis på hur jag såg ut då och kommer ihåg hur jag kände.
Mm.
Det är liksom inte förrän nu som jag förstår hur sjukt det är. För att man tror ju på de liksom...
Det är som att man ser något annat i spegeln.
Mm. Ja, verkligen.
Det är hemskt. Alltså, det är ju framförallt när man kämpar.
Mm.
Man kämpar ju för att inte se och känna det. Men ändå så gör... Alltså, det är så här... De gångerna jag har varit som mest avslappnad i det, det är när jag skitit i det.
Mm.
Helt. När jag skiter i att träna, när jag skiter i vad jag äter.
Mm.
Liksom. Sen mår man kanske inte så bra psykiskt av det, men den känslan är att så här, ja, men skitsamma.
Mm.
Alltså, nu är det verkligen inte skitsamma.
Nej, fast för mig är det absolut inte skitsamma. Men jag fick ett jättehärligt kvitto bara för typ 2 veckor sedan när Simon gjorde sin uppladdning inför sin match. Och så gjorde han ju liksom matchbantningen, fast absolut inte liksom på det sätt jag gjorde det. Men så pratade vi om så här cheat day, liksom vi som var i hans team. Och jag tänkte så här, fan,
Simon du är då en MMA fighter, Simon Sköld. Ja, så du var hans sparringpartner inför hans match.
Ja, ja. Eller precis. Vi var 3 stycken med olika liksom skills stående och på marken och liksom för att ge han alla delar. Men, och då snackade vi om cheat day och sa, om du har förlät dig, idag ska jag äta det här. Liksom. Och då slog det mig att jag har liksom ingen, jag har ingen sån grej nu för att jag inte har några förbud. Liksom. Mm. Och det betyder inte att jag liksom vill, att jag inte vill äta bra mat, för att jag har ju vissa grejer som jag fortfarande mår fysiskt dåligt av att äta, som jag liksom undviker. Men även det har jag kunnat liksom äta lite av nu, bara för att jag vill vara, liksom, kunna vara en del av sammanhang, liksom, där man äter och umgås. Liksom. Men det var så jävla härligt att jag inte, att jag liksom inte var besatt av något, för att jag inte har lagt några förbud på det. Utan jag kan liksom äta liksom något som är inte så nyttigt vilken dag som helst i veckan, eller liksom äta lite mer och ändå inte gå under av ångest efteråt.
Vad härligt. Alltså jag blir ju glad som din vän, för att jag har ju sett en annan sida av det här där det verkligen inte har varit utan ett efterspel. Liksom.
Ja, och jag tänkte faktiskt på det då, att, så här, att jag är ledsen för att inte...
Hur fina du.
Bara att du bara fick de åren.
Fast det är ingenting du behöver vara ledsen över. Och det var inte så att det var någonting som du gav till mig. Det var någonting som du var i.
Jag vet, men det begränsade mig väldigt mycket. Och gick ju ut över liksom... Det gick ju ut över vårt liv, för att jag liksom... Även om det inte var så här, du är dum i huvudet. Men när någon går runt med ångest, det känns ju liksom.
Ja, och oavsett om man har en ätstörning eller om man lider av psykisk ohälsa eller vad det är, så kommer det med ett paket när man väljer att vara med någon. Det här, jag tycker absolut inte att du ska känna de känslorna du känner kring det nu.
Nej.
Det är bara onödigt.
Mm.
Du var där då och vi gjorde det så gott vi kunde ihop.
Mm.
Liksom.
Du var i och för sig... väldigt bra för mig i det.
Tack. Och det har ju krävts en hel del förståelse och en hel del överseende och en hel del tålamod. Inte för att det är du, utan så är det när man är med någon som har en problematik. Liksom, där en problematik är starkare än något annat. Alltså jag har ju, kommer ju också med problematik. Alltså, anledningen till att vi idag är vänner och inte längre gifta är ju för att vi har haft... Du har haft ditt liv och ditt bagage, och jag har haft mitt.
Mm.
Och till slut så... vi kommer ju komma in på det, vår skilsmässa såklart. Men till slut så räcker det.
Mm.
Liksom. Och det behöver inte betyda att man blir osams. Du och jag har inte varit osams i vår skilsmässa. Liksom. Men för mig är det viktigt att du inte känner att du har gett mig någonting dåligt. För det har du inte.
Nej, men det är bara att jag hade kanske velat ge mer bra, eller bara liksom slippa den.
Vet du, vi kan gå ut och äta vilken smarrig middag som helst, när som helst.
Ja.
Liksom. Men jag vill understryka en grej kring det här som jag vill säga till er som lyssnar. Att just med, du har blivit intolerant mot massa saker.
Mm.
Som bland annat socker.
Mm. Eller inte en intolerans på det sättet som gluten, liksom. Men det finns något som heter så här candida, som blir typ som en svamp. Alltså,
Ja, men du vill inte äta socker. Det är skitsamma om det är allergiskt. Ja. Du vill inte äta socker. Jag vill inte heller äta socker.
Mm.
Jag väljer bort socker i jättemånga sammanhang, förutom på kvällen, för då vill jag äta godis.
Förutom varje kväll.
Ja, nej, men så här. Ja. Men jag led nog fruktansvärt mycket med dig i alla... offentliga sammanhang där folk inte kunde acceptera att du inte ville efterrätt.
Mm. Ja, då var det ju inte bara socker, utan då var det ju gluten och laktos också. Ja, liksom.
Men det är så här, till människor överlag, så här, respektera bara. Jag vill inte ha.
Mm.
Men skärp, det är inte så farligt. Du som tränar så mycket, det blev alltid en projicering på dig. Och jag såg hur mycket du led i det.
Mm.
Och vi har ju liksom aldrig pratat om det här offentligt som vi gör nu.
Nej.
Så jag vill bara liksom ta tillfället i akt och säga så här, om någon inte vill ha en efterrätt eller någon inte vill ha en shot eller whatever, släpp det bara.
Mm. Men det är,
låt det bara vara.
Men du tog ju ofta den striden åt mig, bara för att jag inte klarar av att vara, Alltså, först och främst klarar jag inte av att vara jobbig. Alltså, om man ska på en middag så vill jag inte att man ska behöva göra liksom annorlunda till mig. Men även om man inte gjorde det och jag bara liksom skulle hoppa över. Alltså, jag var på middag för 2 veckor sedan senast och åt liksom så här marängsviss. Liksom. Mm. Som jag... det var ju i och för sig jävligt gott. Men jag mådde ju liksom dåligt i 2 dagar efteråt.
Men för att du inte bara pallade med att säga jag vill inte ha den?
Ja, eller det, och inte att det skulle vara liksom folk som propsade på mig där. För det var bra, men så här, det ställs framför mig. Och så här, jag kan liksom inte då... Jag har så jävla svårt för att säga att...
Är det att du har svårt att säga, men jag vill inte ha den här, tack ändå? Eller blir det svårt, den står här, jag har cravings, jag vill äta den? Vad är det som är svårt?
Ja, nej, inte cravings.
Nej. Utan du åt den för att vara en del av sammanhanget?
Ja.
Och det är ju fucked
up. Men nu är det fel att använda det som ett exempel. För jag vet att där skulle man liksom inte säga, men kom igen, typ.
Men det är fortfarande det som har varit föranlett det, är ju alla situationer där det blir så.
Ja, och sen så blir det så typiskt med så här, för att jag är en sån som tränar. Så här, kan du inte unna dig det? Fast jag unnar mig, liksom, jag äter 3 gånger mer än alla andra. Liksom, bara att jag äter det oftast i bra mat, liksom, eller fler måltider. Och då, jag orkar liksom inte sitta och försvara.
Nej.
För att det kommer liksom...
Och det ska man inte behöva göra. Det är det jag har ju velat säga det förut i offentliga sammanhang.
Mm.
Men nu kan jag göra det.
Mm.
Och det är liksom, vad heter det, opartiskt. Det är så här, vill någon inte ha, låt det vara. För man vet inte vad som ligger bakom.
Nej.
Man har ingen aning om varför du inte vill ha den här efterrätten.
Nej.
Och man liksom, låt det vara bara. Mm. Låt folk få bestämma själva. Mm. För att jag liksom, när folk börjar pusha dig, jag ser ju dina ögon hur jobbigt du tycker att det är.
Mm.
Sen om det är skam eller om det känner press eller vad det nu är, det spelar ingen roll. Men man ska inte behöva sitta på en middag och känna sig dum för att man inte vill äta en efterrätt.
Nej.
Jag mår ju inte dåligt om jag äter socker. Jag skäms ju inte över att säga nej, för att jag har inget trauma, jag har ingen sjukdom som ligger bakom det. Men när jag säger nej, sen jag vill inte ha den efterrätt, då är det ingen som ifrågasätter mig.
Nej.
Liksom.
Och nu är det ju inte ens för att jag liksom inte vill, utan jag vill ju äta det och kan äta det utan ångest. Liksom. Men jag mår så jävla dåligt efteråt, så det är inte värt
nej,
det. Liksom. Men,
och det skulle kunna vara så utan att man är allergisk, tänker jag.
Men det är ju liksom ett annat spår, men som handlar om att så här, låt folk göra vad fan de vill. Liksom. Men jag tänker på det som jag sa, att du var så viktig för mig för att det fanns så mycket skam i det.
Mm.
För att jag har liksom hade aldrig berättat för någon om liksom hur illa det var.
Mm.
Alltså som visste liksom vilka krig eller vilka liksom så här, hur sjukt det är att äta liksom 3 kilo jordnötssmör. Liksom. Hur viktigt det är att liksom prata om det med någon, för det hjälper jättemycket. Liksom. Jag tänker att det finns nog ganska många som har ätstörningar. Och...
Väldigt många har ätstörningar. Och jag gick ju en sån kurs, eller vad man ska säga, på SCE. Bara för att så här, få lite förståelse för vad ätstörningar är, hur liksom neutraliserar man det så att det inte blir en skam. Liksom. Och där lärde jag mig mycket. Sen har man ju fått liksom applicera det i verkligheten. Jag tänkte att vi skulle gå in på elefanten i rummet. Det är oundvikligt för oss att komma in på vår skilsmässa. Det här spelar vi in den 8 juni 2021. Och vi skildes i september 2020.
Mm, eller oktober kanske.
Oktober. Det var ju supertraumatiskt för mig.
Mm.
Innan vi går in på det här så vill jag bara belysa att vi båda mår bra.
Mm.
Vi har kommit vidare i olika skeden i livet. Jag sitter liksom i vårt gamla hem som jag nu delar med någon annan.
Mm.
Och det känns viktigt och stort att du och jag är de här vännerna liksom, som vi är, där vi båda har funnits för varandra i övergången till andra människor liksom. Mm. Jag är idag, jag är tacksam ändå, även fast det var så liksom, när du sa till mig att du ville skilja dig, så var det liksom det hemskaste någonsin.
Mm.
Men du sa där och då att så här, tro mig, du kommer förstå varför vi ska skiljas liksom. Är det?
Nej, jag gråter.
Men fina du. Och jag förstår nu, och jag har förstått längs vägen, och jag har fått hjälp på vägen liksom, av personen som jag träffade ganska omgående efter att vi gick isär liksom. Men det är ganska häftigt att för mig att kunna sitta här, det är inte häftigt att du är ledsen just nu, men det är ganska häftigt för mig att kunna sitta här och förstå och kunna se tillbaka på det du sa. Du sa så här, du kommer förstå. Vi liksom, både du och jag behöver annat. Liksom. Mm. Och visst kan jag sakna oss. Och vad för vi hade jättemånga styrkor. Mm. Men vi hade också några brister som har varit väldigt viktiga för mig. Mm. I mitt liv. I en kärleksrelation. Liksom.
Mm.
Som jag har nu. Som är... Jag förstår vikten av det nu. Jag förstår hur viktigt det verkligen har varit.
Mm.
Att göra... Så här, det låter hårt att jag gjorde avkall på det med dig. Men vi hade andra styrkor som är också skitviktiga och liksom super speciella, som aldrig någonsin kommer kunna ersätta.
Mm.
Men det var några punkter ifrån mig, i vad jag behöver, som inte vi var kompatibla med.
Mm.
Liksom, som jag har nu. Och därför så vill jag säga att jag är tacksam. Liksom. Även om det har varit en jätte omvälvande liksom, process att skilja sig.
Mm. Men främst för att alltså smärta driver förändring liksom, och jag tänker på är liksom inte självklart att man kan hitta liksom, förstå vad som var bra och vad som var mindre bra genom att liksom få något annat. Men också att liksom tvingas jobba med sig själv. Alltså den resan som du har gjort eller gör som person är ju jättestor och jätteviktig. Liksom.
Mm.
Och att man liksom inte hänger upp sitt välmående eller sin trygghet på någon annan. Liksom, utan att det behöver komma inifrån en själv. För att det är inte förrän man är där eller har det som man egentligen heller kan vara riktigt bra i en relation.
Jag vet inte om jag håller med. Faktiskt. Jag känner ju att när jag är ensam så här, jag ska inte vara ensam. Och det kan ju vara alltså, jättefel liksom, inställning. Det är ju det de flesta har sagt. Men jag mår ju så mycket bättre när jag får dela med någon.
Ja, men det är ju inte konstigt. Men det, jag menar med att inte liksom vara beroende av det. Att inte liksom måste, att inte vara liksom tvungen att ha någon annan för att liksom må bra. Sen att man mår bättre och att det är roligare med någon än att vara ensam. Tror inte jag behöver vara dåligt. Men bara att det liksom inte hänger på andra människor. Så att då känns det som att det finns en stress eller oro hela tiden för att vara själv.
Mm. Jag har ju ett väldigt övergivenhetstrauma. Liksom. Mm. Det är ju det värsta som kan hända mig. Att jag ska bli övergiven. Liksom. Mm. Och det så var det ju för mig. När du kom hem och bara sa, men vi ska skilja oss. Liksom.
Mm.
Det var ju, jag kommer ihåg att jag sa så här, men vad som helst men inte det.
Mm.
Liksom.
Mm.
Och det var svintufft. Alltså det är svintufft att skilja sig. Speciellt när vi inte var inte osams.
Nej.
Det var ingen som var arg.
Nej.
Liksom, det är ju lättare om man är arg, om du har gjort bort det, du har svikit mig. Mm. Eller så här, men vi hade ju aldrig den problematiken. Liksom. Eller jag hade aldrig, i alla fall aldrig den problematiken med dig. Så det var ju så här, det var ju som att tvingas att inte få vara bästa vän med sin bästa vän.
Mm.
För det har ju varit den stora styrkan.
Mm.
Vår vänskap, alltså hur vi har kunnat kommunicera. Och den vänskapen är ju det som vi har kvar.
Mm.
Liksom, i det här nu. Jag menar, även om jag ringde dig som min exfru, men så ringde jag också till dig som en vän. För det var ju vänskapen jag ville bevara när jag ringde dig och sa så här, du, jag har träffat Sonja, som hon heter.
Mm.
Ni tränar ihop, ni vet vilka ni är. Liksom. Mm. Det gjorde jag av respekt för vår vänskap.
Mm.
För att jag ville att du skulle veta det.
Liksom. Mm. Och jag blev glad.
Ja, ja, det blev du faktiskt.
Mm.
Och du har varit svinbra i min och Sonjas situation.
Mm.
Jag har ju ibland pratat med dig som ett ex, men i 90% av fallen så har jag pratat med dig som en vän kring den situationen. Liksom.
Mm.
Och där tror jag att det är så här, det är få förunnat.
Mm.
Verkligen. Och jag tror att det kan skapa svartsjuka eller osäkerhet.
Mm.
Också. Just för att så här, vi kan prata på det sättet.
Mm.
Jag menar, jag har ju tagit mig an... Jag ska inte lägga ord på din situation, men det finns en man i ditt liv som har funnits med sen innan vi skildes. Liksom, som du liksom än idag har en bra relation med.
Mm.
Och jag tog ju mig an honom väldigt fort. För det är så här, är han viktig för Madde, då måste han... alltså, då måste jag välkomna honom i mitt liv. Sen är det inte så att det har varit bekymmersfritt för mig alltid.
Nej.
Av naturliga skäl, vi är människor liksom.
Mm.
Men jag har uppriktigt inga riktiga problem
med
det. Och jag ska ju intervjua han imorgon också till det här. Och då kommer ju... Det kommer vara ett annat samtal med honom, men vår skilsmässa kommer ju komma på tal. Liksom. Mm. Jag har ju... jag ska inte säga för mycket, jag vet inte vilket som släpps först. Men det var inte som att jag bara köpte honom.
Nej.
Liksom. Jag gjorde ju gedigen...
Jag känner ju dig.
Ja, men jag gjorde ju gedigen research på honom för att jag ville veta att han var bra.
Mm.
Alltså jag sket i vem han var. Eller så här, jag ville höra från folk runt om, är han bra? Liksom. Mm. Och alla jag pratade med så sa han är bra.
Mm.
Och då, det hjälpte mig. Jag sa, okej, men folk säger att han är bra, Madde säger att han är bra, då är han bra.
Mm.
Och då, där får jag vara färdig med det. Liksom.
Ja, och där... Alltså där kan man ju liksom styra det till att vara bra i situationen. För finns det inga, liksom inga fulspel och inga lögner och det ändå liksom är en bra person. Alltså det finns ju ingen anledning till att hålla på och bråka. Liksom. Och ja, vi är ju inte ihop. Liksom, för att jag har ju liksom snarare försökt att liksom inte hänga med han. Men för att så här, jag gjorde inte liksom slut med dig för att jag ville ha någon annan. Utan jag behöver göra min resa och jag behöver göra den själv. Liksom. Och jag vill inte gå direkt från ett förhållande till ett annat. Utan jag vill, liksom, jag vill läka lite sår och bygga upp mig själv. Liksom. Men... han är väldigt bra. Liksom. Mm. Och jag kan inte heller se någon anledning till att inte hänga med någon som är bra och som jag har roligt med. Liksom. Men...
Hur snabbt hade du roligt med Tobbe?
Alltså till en... Jag hade inte så mycket roligt i många månader, liksom. Men jag hade... Jag mådde väldigt mycket mindre dåligt, liksom. Och det var... Han har ju gått igenom mycket, liksom. Och är ju också därför väldigt bra i många svåra situationer. Liksom. Och det fanns inga krav. Alltså, och för vi skulle ju inte ens träffas. Liksom. Från början visste inte ens vem han var. Liksom.
Mm.
Aldrig sett eller hört talas om han. Liksom. Och så här, hej, jag är ett vrak. Men jag är lite mindre vrak här. Får jag vara här? Och bara så du vet så är vi inte ihop.
Mm.
Jag ska inte vara ihop med någon. Och att han har liksom accepterat det och liksom ställer inga krav. Mm. Det gör ju att det blir enkelt. Liksom. Och att han då i sin tur, alltså lika mycket som du har varit bra och stor, så har han ju hela tiden visat respekt och liksom varit bra i alla sammanhang där du har varit involverad. Liksom. Och jag har alltid varit väldigt noggrann med att respektera dig och att du ska respekteras. Och det har liksom inte funnits något annat än att det ska vara självklart. Liksom. Och det kan man ju säga till en början för att det ska låta bra, men det visar ju sig efter ett tag om det är så på riktigt. Liksom.
100%. Anledningen till att jag frågade så här, hur långt det tog innan du hade kul. Du kanske inte var lycklig, men hade du verkligen inte kul? Kunde du inte bara brista ut i skratt och liksom...
Jo, men det kunde jag liksom i stunder, alltså i situationer. För att det som, alltså som du sa, att du har vissa delar liksom i ditt nya förhållande som inte vi hade. Jag har ju likadant med honom där vi är liksom skitlika. Alltså det är inte så många andra som tycker att det är roligt att bada isvak i minus liksom 11 grader.
Jag har ju det som ett så här klockret exempel på hur vi liksom gled isär. Det var när du frågade mig om jag ville följa med och gå upp för Hammarbybacken 60 varv. Det är alltså det är en av de liksom sinnessjukaste frågorna jag fått i hela mitt liv. Vill du följa med till Hammarbybacken och gå upp? Var det 60 varv?
Nej, men det var från solnedgång till soluppgång.
Tack, Madde. Men nej. Alltså, jag kommer sitta här, jag kommer spela mitt tv-spel, jag kommer äta mina ostbollar. Och det är så här, där ser man en tydlig, för mig är det en så här tydlig grej. Att så här, jag blev mer och mer liksom oproduktiv, kanske man kan säga det. Jag, liksom, jag gick in i, det var corona, jag gick in i tv-spelsgrejen, liksom, jag gick till jobbet, jag ville bara vara hemma, jag ville liksom vara still liksom, och ha lugn och ro. Medan du fortsatte att bara drivas på. Och just den grejen när du frågade om det var så här, alltså, det här, hon är sjuk. Liksom. Och det, men det är ju, du är ju äventyrlig, jag är inte det.
Nej.
På det sättet.
Liksom. Nej, men och sen är det ju inte bara så här, att du inte är det. Jag är ju också väldigt liksom lite värna om boet och liksom hemmet och familj och liksom det som jag kan förstå att man kanske vill ha. Mm. Eller som jag förstår att du vill ha liksom, och jag inte kan ge dig. Och det var också lite det jag liksom menade i att så här, det finns liksom någon som är bättre för dig.
Och det finns det. Mm. Eller så här, nu lät det som att jag tog någonting från dig, det var inte det jag menade. Men till människor som går igenom separationer ska jag säga att det finns.
Mm.
Det kommer bli bra, liksom. Mm. Det var det jag ville säga. Så att du inte tog det som att jag bara, yes, det finns något bättre än dig.
Men
det finns det. Mm. Och det är verkligen det som jag sa innan, att så här, det har landat hos mig. Det där med att du kommer förstå, liksom. Mm. Och jag förstår.
Mm.
Nu förstår jag, liksom. Mm. Även liksom, ur ditt perspektiv.
Mm.
Jag ser ju vad du och Tobbe gör. Även om ni kanske inte kommer bli ihop i framtiden, vad vet jag. Men ni har ju en annan gemenskap som du frodas i mycket mer än vad du gjorde med mig.
Ja, men sen är det inte så här att det behöver inte vara att man behöver inte nödvändigtvis vara att man är lika heller, för att jag såg inte det som något negativt för oss till en början. För att man kommer, oavsett vem man träffar, så kommer det finnas liksom sidor som man inte gillar. Eller liksom, vi alla har ju liksom dåliga egenskaper eller mindre bra. Men det som gjorde liksom att jag kände att jag behövde lämna var för att jag mådde sämre och sämre. Och jag där, alltså som jag sa med när jag hade liksom mitt matträsk, att jag önskar att det liksom inte hade funnits. Men då var det mer att det liksom kanske begränsade oss. Eller att så här, grejer vi, situationer där vi skulle kunna ha roligt, men istället så liksom kunde jag inte ha roligt. Men det kanske inte liksom la sig på dina axlar mer än att det tog bort det som skulle kunna ha varit roliga tillfällen. Men det jag gjorde, och det ligger ju på mitt ansvar, det var att jag, när du har liksom mått dåligt det senaste, som det har ju hänt grejer som där det är rimligt att må dåligt, men jag gick in som någon slags medberoende i det och liksom la det på mig, eller jag tog på mig det, och när du mådde dåligt så mådde jag dåligt.
Mm.
Och till slut så försökte jag bara hitta strategier för att liksom minska friktion, minska liksom att vi liksom skulle tycka olika, och till slut så hade jag liksom stängt in mig själv i ett hörn där jag liksom, jag begränsade mig själv för att undvika alla eventuella, alltså bara en skiftning i stämningen liksom.
Mm.
Ja.
Mm, absolut, men det, jag hoppar tillbaka här igen för att jag har inte kommit till min poängen.
Mm.
Det här med att skratta med någon annan.
Mm.
Ganska omgående så började jag ha kul med Sonja. Mm. Alltså verkligen ha roligt.
Mm.
Och inte förrän då så reflekterade jag över att fan, du hade inte så kul på slutet.
Nej.
Liksom. Och det är också en sån grej som så här, jag fattar. Liksom. Mm. Jag var van att vara gift med dig. Jag var van att ha mitt liv med dig och var väldigt bekväm med det.
Mm.
Och jag hade inte haft något problem att fortsätta vara i den relationen med dig. Just för att jag är bekväm. Liksom. Mm. Men att du hade rätt i det. Mm. Så här, du kommer förstå. Mm. Det är någonting som har gett mig extremt mycket styrka på min resa.
Mm.
För varje gång jag förstår att så här, men det var, det är rätt. Liksom.
Mm.
Och vi har ju alltid sagt det. Att så här, vi gör slut.
Mm.
När det är dags så gör vi slut. Utan vi har kul på vägen. Mm. Men relationen tar slut. Och blir det dags då gör vi slut bara. Mm. Och så gör vi det bra.
Mm.
Och det var ju det vi gjorde. Liksom. Mm. Det är som att vi skrev liksom, ett manus för liksom, redan innan vi gjorde det.
Mm.
Vi har ju gjort, alltså, kanske inte den minst smärtsamma, men verkligen en smärtfri skilsmässa. Alltså när det kommer till uppdelningar och bolån och liksom, behålla vänskap och sådär. Självklart har vi haft våra duster på vägen, eller vi har typ inte ens haft duster.
Nej.
Men självklart så liksom har vi kanske inte varit överens, men så vi har löst allting.
Mm. Jag har inte liksom, jag skulle inte vilja säga smärtfritt, men vi har i alla fall inte, vi har inte dragit dit någon onödig smärta eller osämja, alltså som jag tycker att man ser mellan många. Utan det har ju varit liksom en sorg, för även om jag var den som kom hem med det, så har jag ju känt en sorg. Alltså även om jag har känt hela tiden att det här är rätt, så har det inte gjort liksom mindre ont för det. Samtidigt som det gjorde jätteont för mig att se dig där och att du till en början inte förstod.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Oh.
Jag menar det självklart praktiskt smärtfritt. Du har ju sett hur ledsen jag har varit,
ja.
Så du kan inte tro att jag...
Nej, men jag tänker... No.
Nej, jag menar det praktiskt, alltså så här, hur vi gjorde det. Vi satt oss ner, vi pratade, okej, vi ska skilja oss, hur gör vi det på bästa sätt? Okej, vi gör så här, de här grejerna ska lösas. Alltså, att vi bråkade aldrig någonstans.
Nej.
I vår skilsmässa. Sen är det klart att det var sorgligt. Alltså, det var ju det var en jättesorg. För mig. För mig blev det också att jag kastades tillbaka till det här övergivenhetstraumat. Jag har ju insett att jag har aldrig gjort slut med någon.
Nej.
Det är ju fucked up. Jag har aldrig gjort slut med någon. Vadå, har jag varit tillsammans med folk som jag alltid vill vara tillsammans med? Eller är jag bara så här, jag är där för att jag är rädd för att bli ensam?
Så behöver man ju inte se det. Det är ju mycket som inte varar för evigt. Alltså det kan ju vara att båda vill vara i det förhållandet från början och att det är jättebra. Men sen händer det grejer längs vägen. Man kan utvecklas åt olika håll. Alltså,
absolut. Men jag bara säger att jag har aldrig lämnat.
Nej.
Även fast jag med facit i hand skulle ju kunna så här... Jag hade ju med det som jag vet nu så hade ju jag kunnat komma fram till en matematisk uträkning att säga, men fan, du och jag med aggression ska vara gifta. För att vi är lite olika på de här punkterna, du vill så här, jag vill så här, rent matematiskt. Sen så var jag trivdes jättebra med vår relation, för att du har den tilliten jag hade till dig, den är viktig för mig. Men sen fattades en så här närhetsbit som är skitviktig för mig, och som du säger, det här med nu låter det som att du inte byggde bo, men vi byggde bo, men det var inte din drivkraft. Din drivkraft är din utveckling. Och den är väldigt stor hos dig.
Ja, eller också spontanitet.
Ja.
Och det var lite den som försvann successivt, och det var det som gjorde att vi inte hade skoj längre, för att jag... Men till slut så bara passade jag mig för allt som skulle kunna bli dålig stämning. Och då är man inte spontan och glad.
Nej, och det är ju att bli hemmablind.
Mm.
I en relation eller vad det nu kan vara. Och det kommer ju med åren. Men jag tror, om jag tittar till mig själv. Jag gick igenom en enorm sorg med dig. Och påbörjade en bearbetning. Sen så hamnade jag i en ännu djupare sorg. Som jag nu är på bättringsvägen ifrån. Och den här andra djupa sorgen, den har ju verkligen hjälpt mig att lägga pusselbitarna på plats. Och den har verkligen hjälpt mig att dels förstå dig mer. I det som vi har pratat om kring skilsmässan och så här, vad som är rätt och fel och vad som är bra och vad som är viktigt och så där. Jag har ingen färdig analys av det här än, för att jag är i den. Men det, alltså att vara så... att jag gick från att skiljas från dig till att skiljas från hela mitt liv. På 7 månader. För först var det bara dig och sen har det bara eskalerat och kommit ner till att jag blev övergiven som barn och var så här, jag har förstått mina drivkrafter, varför var det så viktigt, eller är det så viktigt för mig att få känna mig liten i soffan? För att jag har aldrig fått göra det, sådana grejer som mina psykologer har sagt till mig i 20 års tid. Börjar jag nu kunna se vidden av. Och jag hade aldrig kommit hit utan vår skilsmässa.
Nej.
Så när jag säger att jag är tacksam så är det inte att det är så skönt att jag slipper det, utan jag är tacksam för att den processen det har satt, processen som har påbörjats hos mig kommer göra mig till en bättre människa. Det är jag helt övertygad om.
Jag är glad för det. Jag hoppades det.
Mm.
Men det var lite för tidigt att jag försökte säga det liksom, att så här, bara lita på att det kommer bli bra. Men det är klart att man ser inte det när man är mitt i det. Liksom.
Och det är inte bara till mig, det är till alla er som lyssnar i samma liknande problematik. Alltså, lita på processen. Det finns, det finns något annat, behöver inte vara alltså, det motsatta könet. Men det finns något annat efter varje sorg och trauma som kommer göra dig helare och starkare och bättre.
Mm.
Så är det. Och det är hela poängen med den här podden. Det är det jag vill, liksom, det är det jag vill göra. Jag vill intervjua, jag vill prata, jag vill känna på sorg. Men det finns en ljusare sida. Liksom. Mm. Eller vad känner du?
Ja, absolut.
Du känns ju, även om du också har gått igenom liksom en enorm process som kanske inte bara har med mig att göra, utan du också gjort en stor resa i dig själv.
Mm.
Så känns ju mycket ljusare nu. Mm. Liksom.
Ja, alltså min resa handlar ju om att bli snällare mot mig själv.
Mm. Liksom. Och det går bra?
Mm. Det går bättre och bättre i alla fall.
Men det känns som att det går bra. Bara att du kan sitta och säga att så här, ja, men nu kan jag faktiskt äta den här grejen.
Mm.
Det är ju verkligen att vara snäll mot dig själv.
Mm. Ja, men det är ju en separat grej, tänkte jag säga. Men det är ju jävligt skönt att hela det kapitlet har blivit bättre. Men det, för mig handlar det ju om alltså, i hur jag pratar till mig själv och hur jag liksom så här, men bara att sova tillräckligt, att inte jobba liksom 300%, att kunna vara ledig en dag och att liksom tycka att jag är värd det. Liksom.
Får jag säga en sak nu?
Mm.
Även om det är ett kapitel för sig som du väljer att förminska det, så är ju en stor del av ditt liv har varit som också har föranlett inte så snälla sägningar till dig själv.
Mm, ja, absolut.
Och jag vill bara att du ska ta in det, för att du har kommit en bra bit. Alltså när du sa det till mig nu så kände jag direkt så, wow, shit, vad långt hon har kommit.
Mm.
Så jag tycker inte att du ska jag tycker att du ska förstora den grejen istället, för att det är ett stort steg.
Mm.
Det har tagit upp mycket energi ur ditt liv. Vad tänker du?
Nej, jag menar inte att liksom förminska den resan, utan bara att det finns liksom mycket mer.
Absolut. Det är klart att det finns mer, och det hos oss alla, men det betyder ju inte att man inte kan bara säga fan, det där, det är ett stort steg, och ibland ser man inte det själv, och jag ville säga det för att jag tycker att det är stort. Jag vet att det måste vara jätteskönt för dig att ha hamnat där. Jag är glad och tacksam över att vi kan göra det här. Jag är glad och tacksam över att du fortfarande finns i mitt liv. Och att vi är vänner och att vi alltid tilltalar varandra med respekt. Och är intresserade av att det ska gå bra och kännas bra för varandra på varsitt håll.
Jag med.
Tack för att du kom.
Thank you.
Daniel Beiner här. Jag vill bara passa på att tacka just dig som lyssnar på Riktigt Viktigt. Jag är så glad och tacksam över att just du lyssnar. Den här podden förändrar människor till det bättre. Den är så viktig. Och vill man så kan man stötta arbetet med Riktigt Viktigt genom att bli medlem på Patreon. www.patreon.com/riktigtviktigt. Som medlem på Patreon så får man tillgång till allt material långt innan det släpps i de vanliga apparna. Tusen tack för din tid.